Välkomna till Det goda samhället TV. Idag ska vi tala om journalister, journalistik och journalistkåren. Och vi i det här fallet är jag som vanligt heter Patrik Engelau och Jens Ganman. Välkommen Jens.
Tack Patrik.
Du är författare, du har skrivit 6 romaner, du har skrivit ett halvdussin låtar och du har gjort...
Mer än ett halvdussin, det är bara 6.
Det säger dussin menar, förlåt.
Ja, 12
låtar. Ja. Och du har gjort 3 stycken teaterstycken som har framförts någonstans, vad vet.
Ja, ungefär så. Mm. Ja.
Men du är egentligen, eller samtidigt journalist.
När det passar mig, vilket retar mina belackare att jag säger så.
Berätta lite, var har du varit journalist eller är?
Jag har ju frilansat åt public service i nästan 25 år i olika sammanhang. Och då är det framförallt SVT och SR. Men också Östersundsposten och Länstidningen och lite andra sådana här suspekta sammanhang.
Ja, du är uppfödd i Östersund så det är väl därifrån folk känner dig. Mm. Du har ju med din speciella bakgrund då, lite journalist, lite icke-journalist, så har du ju bena i 2 läger. Eller du kan se journalistiken såväl inifrån som utifrån. Mm. Och det där ger ju dig ett perspektiv som kanske inte alla är förunnat. Kan du berätta om hur ser journalistiken ut inifrån om vi börjar med det?
Du menar på hur journalister ser på sig själva?
Ja.
Journalister är ju en del av härskarklassen, så är det. Och många journalister som jag känner har ju ett ärligt uppsåt. De vill verkligen skildra samhället på ett bra sätt. Men de glider ofta över det här aktivistiska. Och då blir det ofta problem. Sen är det många som har en väldigt pompös och uppblåst självbild. Och jag kan mycket väl vara en av dem. Men jag vänder mig lite grann mot det här att ens använda termen journalist och journalistik numera. Jag brukar säga så här att jag och vi alla som håller på med det här, vi är skildrare. Och vi är subjektiva skildrare av det som händer. Finns ingen objektiv journalistik, det är skitsnack.
Finns inte, man kan hålla sig mer eller mindre nära sådana här mätbara grejer. Ja. Nästan objektiva sanningar.
Det kan man. Men jag upptäckte själv efter det amerikanska presidentvalet. Jag hade inte tittat speciellt mycket på Fox News då. Men jag tittade på deras valvaka. Mm. Och tyckte det var så intressant att jämföra den med CNN och MSNBC. Och efter valet där så har jag tittat väldigt mycket. Både på de här traditionella, vad ska man säga, liberala kanalerna. Mm. MSNBC och CNN. Och så har jag tittat och jämfört varje dag med hur Fox News skildrar saker. Och har landat i att jag mycket hellre gör så. Att jag tar del av 2 extremer och så hamnar jag själv då någonstans i mitten och drar mina egna slutsatser än att titta på till exempel public service.
Svenska
public service som där det bygger på att vi alla är med i någon slags tokig charad där vi alla låtsas, både de som producerar och de som konsumerar, att det här är objektiv journalistik. Alla som har jobbat med public service vet att det inte är så. Och det får man inte säga. Och nu blir jag säkert jätteimpopulär hos mina kollegor på public service. Men det struntar jag i. Det är mina slutsatser och de har jag dragit under väldigt lång tid. Så jag känner mig ganska trygg med att det är så. Tyvärr.
Men bedömer du att svenska journalister tror att de är objektiva?
Oh ja. Det ingår i den här charaden att man ska liksom agera utifrån att man är objektiv. Men samtidigt så har jag fått jättemånga inspel på slutet från folk som hör av sig till mig som jobbar inom public service och säger så här: det du skriver och sådär och det är så men det vågar vi ju inte säga, men tack för att du gör det ändå liksom. Det behövs någon som går för och liksom säger de här sakerna.
Du är någon som jobbar på Sveriges Television,
SVT och SR, men även kvällstidning och andra sådana här som alla vill vara objektiva, men det är ytterst få som är det. Jag tycker det är mycket.
Men då måste de vara medvetna om att de inte är objektiva. Om,
ja.
Om de ringer till dig och säger tack.
Så är det definitivt och de ber om ursäkt för att de inte vågar stå för sina åsikter. Och när det här hände från början, första 4-5 gångerna, då tyckte jag att det var lite uppfriskande och kul att få lite medhåll.
Ja.
Men sen kände jag mer och mer, men om du inte kan stå för de här i sammanhanget ganska banala grejerna, till exempel att du tycker att det här med värdegrundspratet är ganska konstigt,
tramsigt
på många sätt, ogenomtänkt och svårt att sätta ord på. Om du inte kan stå för de grejerna, hör inte av dig till mig och säg att det är bra att jag gör det här skitjobbet åt dig, utan stå för dig själv. Men då är de rädda för det här sociala stigmat och vad ska folk tro på Facebook och om jag lägger ut det här, om jag lägger en länk dit och kommenterar, då kanske jag blir av med jobb och mina kompisar kanske inte vill äta middag med mig på lördag.
Ah, ja.
Det är på den löjliga,
vi kommer tillbaka
nivån.
Till det, för det där är en jätteviktig grej. Men om vi börjar med det här, som jag ställer samma fråga igen för att jag har så svårt att fatta. om de verkligen kan tro på den bild av världen som de artikulerar. Du säger, en del gör det uppenbarligen inte eftersom de ringer till dig och ber om ursäkt. Eller, ja. Eller hyllar dig för att du...
Ja, men sen är det också så här, det finns en tredje kategori och det är de som är dumma i huvudet. Och det får man inte säga så här att folk är. Mm. Vissa är av födsel ohejdad vana. Mm. Andra, de har haft en trygg anställning i många, många år. De har inte behövt fortbilda sig på egen hand och ta reda på hur saker fungerar. Utan de sitter på sina fasta tjänster och producerar undermålig journalistik. Och det ska oerhört mycket till innan någon säger att du får inte hålla på med det här längre.
Men har de ingen intern uppfostran? Alltså,
det har man definitivt.
Jo, men det är liksom indoktrinering. Ja. Men uppfostran i journalistik. Jag tycker man ser så ofta tv-inslag till exempel, eller radioinslag också för den delen, där journalisten som intervjuar någon person inte ställer uppenbara frågor, lämnar blottor.
Ja.
Så att lyssnaren inte, eller tittaren inte fattar egentligen någonting.
Precis.
Och det borde finnas några slags erfarna journalister som talar om för den här journalisten som gör intervjun att, men hallå, du borde ha och sådär. Mm.
Och de, jag har fått ta del av såna här Facebook-trådar, interna Facebook-grupper bland mina journalistkollegor där sådana saker diskuteras. Och om allmänheten såg vilken delvis låg och infam ton det är i de trådarna så skulle de inte tro sina ögon.
Många... Vad är karaktären på infamiteten då?
Ja, men det är ju ständigt det här rasistkortet. Att så fort någon problematiserar någonting som har med invandring att göra, då ska den personen misstänkliggöras, man ska skjuta budbäraren. En intressant grej hände för några veckor sedan när Jörgen Wittfeldt på SR gjorde en sån här lördagsintervju med Lena Svarslös Båstad, den här nya partisekreteraren för S. Och den intervjun stack ju ut så tillvida att man satt för en gångs skull och kände ja, nu ställer han den frågan han ska ställa och där kom den frågan och han hade tänkt igenom den här intervjun och den var jättebra på alla sätt och vis. Sen efteråt kände jag så här personligen att det är egentligen jättekonstigt att man reagerar på det där. För den intervjun han gjorde med henne, så skulle alla intervjuer med politiker vara. Men de är inte det. Så att den var väldigt bra, men ändå på ett sätt ganska genomsnittlig. Men den sticker ju ut mot bakgrund av alla dåliga intervjuer som görs. Alla hundratals dåliga lördagsintervjuer som Ekot har gjort. Där hela publiken, eller stor del av publiken, sitter och bara, men ställ den självklara frågan. Varför ställer ni inte den frågan? Mm. Och jag tycker att det här är jättehårt att säga, men jag känner att jag blir dum i huvudet av att lyssna på P1 och titta på SVT nu för tiden. Mm. Och det är dåligt betyg, för att grunden tycker jag om public service och har ändå en lojalitet mot dem. Men som det har blivit sista åren med den här aktivismen som slår igenom på alla nivåer, så känner man att det här kanske är dags att nolla det här systemet fullständigt.
Ja, jag känner samma sak, alltså jag orkar inte se på TV. Men du, jag tänkte på en annan grej. Ordet public service, när den svenska public service talar om rysk television, så säger man den statskontrollerade televisionen.
Ja.
Där används inte ordet public service.
Nej.
Men här säger vi inte den statskontrollerade televisionen, trots att den är det.
Så är det, och vi borde egentligen med lite grann med glimten i ögat kalla SVT och SR för regim-TV och regimradio. Mm. För det är precis det. Även om det inte är så, det är inte så att Stefan Löfven lyfter telefonluren och ringer till någon producent på SVT och SR och säger att så här får du säga och inte. Möjligen att Palme gjorde det på sin tid, men jag tror inte att man gör det nu. Men det där sitter i väggarna och det är självreglerande, så att man behöver inte göra det egentligen.
Okej, för svaret, om jag tolkar det på min fråga om hur journalister ser på sig själva och sådär, det är i huvudsak, låter det på dig som, i huvudsak tycker de att de är objektiva och gör ett fint jobb och är så öppna och alltihopa där som de ska vara. Men det finns en hel del som börjar känna och redovisa tvivel på de egna insatserna.
Ja. Och jag ska nyansera mig lite grann och säga att när jag säger att många är dumma i huvudet, så det låter lite hårt, men det är många som är väldigt obildade och historielösa. Ja. Och det är även de som är i min ansenliga ålder. Jag är född 71. Mm. Och jag har många jämnåriga journalistkollegor som är väldigt historielösa och som inte har några referenspunkter tillbaka i efterkrigshistorien i Sverige och inte förstår samband som är ganska fundamentala och har väldigt dåliga kunskaper om personer som har betytt någonting för samhällsutvecklingen. Så när man pratar med dem så är det som att ropa in
i tomrum. Kan du ge ett exempel bara så man fattar?
Ja, jag pratade med en person häromdagen om kanslihushögen och Gunnar Sträng och vad som hände i mitten på 80-talet, avregleringen av bankväsen och sådana saker. Och det var liksom helt blankt. Mm. Den personen hade aldrig hört talas om det och har tagits igenom svensk både gymnasium och universitetsstudier och är helt renons på de här sakerna. Mm. Och det blir ju jättefarligt när journalister är så här dåligt bildade. Mm. Sen kan man inte tvinga någon att vara intresserad av saker. Mm. Men journalister borde vara det, och de är frapperande ofta inte ens intresserade av journalistik. Och det diskuteras inte på redaktionerna där de sitter. Det är jättealarmerande att det är så.
Det är skumt.
Jätteskumt att det är så.
Ja, men jag tänker ju här, när den här ynkliga lilla apparaten som vi håller på med i goda samhället. Där sitter man ju hela tiden med rödpenna. Mm. Går igenom varenda manus och kollar på allting.
Men det har ändå inträffat något sista halvåret, året här i Sverige. Och det är ju den här stora, som jag kallar den stora trianguleringen. När både politiker och journalister märker att de har hamnat lite fel. Eller de har hamnat för långt ut åt något håll. Och nu ska de försöka hamna mellan den gamla ståndpunkten och den nya. Och det är precis det som Anna Kinberg Batra försöker göra. Hon tok-triangulerar ju nu. Det går inte så bra för henne.
Det går inte att fatta vad hon säger.
Nej, det är ju hennes stora problem att det är ingen som förstår vad hon säger. Mm. Nej.
Men du, jag började med att fråga, jag sa att du har både ena foten, ena benet innanför journalistiken och andra benet utanför, och så frågar du hur det ser ut inuti. Och nu ska jag fråga hur det ser ut utanför, om man betraktar det, men det har du redan lite varit inne på. Mm. Hur vi medborgare, när vi tittar på journalistiken, eller när du som medborgare tittar på journalistiken, vad ser du? Om du jämför med andra länders journalistik till exempel.
I Sverige så ser jag det här ja, men det är den här knasiga charaden att så många låtsas som att nej, men det här vi sysslar med, det är objektivt. Jag tycker det är mycket mer uppfriskande att titta på Tucker Carlson till exempel på Fox News eller Bill O'Reilly, som man vet att de är extrem konservativa, liberala, höger eller vad man vill kalla det. Eller titta på dem på MSNBC som är aktivister i live-tv. Liksom. De skäms inte för det. Sen är det kanske inte meningen att det alltid ska lysa igenom på det sättet det gör. Men i Sverige så är det så att det är så många där som låtsas att de är någonting de inte är. Att de är objektiva, att de inte är färgade politiskt och så. Och det där blir allt svårare för mig att fördra, för det är så tydligt, det har aldrig varit så tydligt som nu. Och det är parodiskt på ett sätt, man kan skratta åt det, men det är också till förfång för hela samhällsdebatten att det är på det sättet.
Men är det sant?
Jag är
lite naiv sådär, det märks där. Jag tror att det finns något slags sanning. Vi kommer inte ända fram, men vi kan komma ganska långt fram. Mm. Är det sant det de säger? Uppenbart så är det ibland inte det.
Nu kommer vi in på det här med fake news. Ja. Och det är ju jätteintressant vad som är sant och inte. Ett flygbolag skulle aldrig skulle aldrig hålla på och tjata om att våra plan störtar aldrig. Du ska inte ens nämna det ordet i en slogan om du har ett flygbolag. Mm. Men nu har ju media snöat in på det här, och DN och de här andra. Bara, vi är inte fake news. Mm. Och ju mer de upprepar det där, så sätter sig det där i huvudet på folk. Mm. Fake news, det är det som finns kvar. Mm. Och då har också distinktionsfrågan, vad är fake news? Du har ju det som är ren lögn. Sen har du satir som jag själv är väldigt intresserad av. Mm. Och CBS 60 Minutes gjorde en helt tokigt inslag häromdagen där de skulle prata om fake news. Och de hade exemplifierat det med några exempel från renodlade satirsajter. Där det var helt uppenbart för den som tittar på det här att det här är satir. Mm. Och då tyckte de att ja, men det här är fake news. Det är det här som har avgjort det amerikanska presidentvalet. Mm. Och satirens roll i det här, det borde vi prata mycket mer om i Sverige. För satiren i Sverige, den är stendöd. Och det är den politiska satiren. Mm. Och det är ett sånt underbetyg till det svenska samhället. Därför att satiren ska fungera som ett expansionskärl. Det där som inte får plats i den seriösa debatten. Det måste få pysa ut någonstans. Mm. Hasse och Tage var ju jättebra på det där. Mm. Och de gjorde det ofta med väldigt stil och finess. Men det vi har nu, alltså de som kallar sig ståuppkomiker och satiriker i Sverige idag, de är oftast renodlade aktivister. De är stå-upp-aktivister, möjligen. Men det finns några som är väldigt bra.
Undantag, ja.
Med några få briljanta undantag. Men många av de som kallar sig humorister idag i Sverige, de är inte roliga för 5 öre. Och det är jag helt fascinerad av. Jag har tittat på såna här krogshower med kända humorister som Schiffert och Alex Schulman och såna här. Jag utgår från att de någonstans vill vara roliga, men de är inte roliga.
Men folk skrattar.
Folk skrattar, tror jag, för att de tror att de måste göra det. Nu har vi betalt en biljett för flera hundra att gå och titta på något som ska vara lite roligt. Och det är det bästa att man skrattar då. Mm. Men inte fan är det roligt. Det är så här, folkuppfostran, pekpinne från mångmiljonärer som ska låtsas liksom stå på folkets sida. Och det är så absurt där, för att av tradition så ska ju humorister och satiriker sparka uppåt, de ska attackera makten, och det har aldrig varit så lätt att parodera makten som nu, tycker jag. Gustav Fridolin, Alice Ba, Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra, Kent Ekeroth, alla de här, de är ju så parodierbara. Istället ägnar sig de här humoristerna och satirikerna åt att sparka neråt, uppfostra folket och tala om att...
Och de som sitter och lyssnar på dem och har betalt 100 biljetter.
Ja, det är ju så lutherskt så att det liknar ingenting. Gå dit för att bli liksom piskad ner i skoskaften. Du är en elak, hemsk rasist, du har fel värdegrund, du är bortskämd. Har de här mångmiljonärerna mage att stå och föreläsa för folk på det här sättet? Och det här som Schyffert åker runt och gör nu, var inte rädda. Nej, jag skulle kunna ta det. Han har en föreställning som heter Var inte rädda, som går ut på att folk ska inte vara rädda. Därför att det är så tryggt i Sverige och det händer inga, det är, brottsligheten sjunker, får vi höra hela tiden och sådär. Och det skulle finnas en trovärdighet i det. Om jag såg att han spelade den här föreställningen en gång i Rosengård, eller Biskopsgården, eller Bergsjön, eller Rinkeby. Det kanske han gör vad det lider. Men hittills är det ju på Söder, på Rival och på sådana här ställen. Och som engelsmännen säger, preaching to the choir. De är redan frälsta. Och så sitter medelklassen där och klappar händerna och bara, nej, vi är inte rädda. Men den här flickan som sprängdes till döds i en bilbomb för 2 år sedan. Den här 8-åringen som dog för att någon kastade in en handgranat nere i Göteborg i lägenheten. De 2 somaliska bröderna som avrättades inne på ett café i Rinkeby. 16-åringen som sköts i Malmö på en busshållplats. Etc, etc, etc. Det är ett hån att säga till de människornas anhöriga, var inte rädda. Sverige har aldrig varit så tryggt. Alltså jag blir uppeldad när jag pratar om det här, så att det är bäst att vi lämnar det nu, annars säger jag något dumt.
Ja, men du... Är det så? Ibland så får jag en känsla av att just nu, det senaste halvåret, senaste året, senaste 3 månaderna, jag vet inte vad, så verkar det som om det börjar inträffa någon slags tillnyktring inom journalistkåren. Jag vet till exempel, mitt favoritexempel är Ann-Charlotte Matteus på Expressen, som jag hade särskilt gott öga till, för att för 5 år sedan så recenserade hon en bok som jag hade skrivit tillsammans med Thomas Gyr, och recensionen gick ut på såna här kränkta vita män, så vi skulle bli nerbankade lite för att vi satt på punschverandor och hatade kvinnor, vilket var helt befängt. Men i alla fall, nu ett par år senare så har hon gått ut och säger att hon minsann har varit en del av åsiktskorridoren, eller att definiera åsiktskorridoren och hålla folk i schack. Och jag har råkat ut för hennes schackhållande, så jag vet hur det känns. Det finns säkert en massa andra också. Är det här svalor som inte gör en sommar, eller är det svalor som gör en sommar?
Det är svalor som gör en sommar, och det är klassiska den 100:e apan, det här när den 100:e apan lär sig att tvätta maten här, eller vad det nu var, då följer de andra efter. Det blev ingen större debatt kring hennes krönika här för 2 år sedan, det är jag som är i åsiktskorridoren, men det är en av de viktigaste texterna som har skrivits i modern tid i svensk dagspress. Jag förstår att hennes kollegor inte ville prata om det här, för det hon gjorde var ju ett faux pas som var... Alltså, man skriver inte så där.
Säg vad hon gjorde precis, alla fattar.
Hon skrev en krönika i Expressen med rubriken Det är jag som är i åsiktskorridoren, och där var hon väldigt ärlig och talade om att hon och många av hennes kollegor hade bidragit till att försköna saker som hade med samhällsproblem att göra, och specifikt kopplat till det här med invandring, för att man skulle svartmåla personer som på något sätt förde fram någon problematik med de här sakerna som hade med integration och invandring att göra. Och det var ju väldigt framgångsrikt. De lyckades ju med det. Det här rasiststämpeln som man skulle sätta på
det där, tycker jag, i min bok så kallas det där för att ljuga.
Ja, det är det. Det är att ljuga. Jag sa för sköna nu.
Ja. Ja, nej. Ja. Jag var inte kritik mot dig. Men jag menar, om de är medvetna om att de har ljugit, borde inte en stor självspäkning och vad ska jag säga, någon slags kollektiv rättegång.
Jo, det blir alltså igång. Ja, men historiens dom kommer bli jättehård över den här eran i svensk journalistik, så är det. Och jag tror att sådana som Martius och Anna Dahlberg och andra som har klivit fram och sagt att det kanske inte har varit så enkelt som vi har skildrat hittills, de gör ju det på grund av att de har ett inre tryck, och de känner att ska jag kunna se mig själv i spegeln om 5 eller 10 år, då måste jag säga ifrån nu och tala om att det är inte som vi har sagt att det varit. Janne Josefsson gjorde det här redan i mitten på 90-talet. Han var väldigt tidigt ute med att säga de här sakerna och varna för hur det blir när journalister rör sig i flock. Inte bara i integrations- och immigrationsfrågan, utan det här flockbeteendet som fanns även kring andra saker. I mitten på 90-talet blev det ingen debatt alls om det här. Han skrev flera artiklar i tror jag var Pocket-tidningen R eller journalistens egen tidning och sådär. Sen gick det 20 år till och så fick vi den här debatten. Och det är för att det har varit en ackumulativ effekt. Det här har ju byggts upp ett inre tryck hos journalisterna. Mm. Och nu börjar det här pysa ut överallt. Och det spelar ingen roll hur många budbärare Aftonbladets ledarsida och DNs ledarsida skjuter. Mm. Så länge de inte tar problematiken på allvar så kommer det komma en ny springare och en ny Janus och de här visselblåsarna. Kommer ju bara komma hur många som helst.
Men det konstiga är att, om vi nu talar journalisterna, en del får samvetskval och så erkänner de måste se någonting. Mm. Det är några. Och det är då det är svalerna som förkunnar sommarens ankomst, vilket är jättebra. Men sommaren har inte kommit på något sätt. Eller den kanske håller på. Det kanske håller på att bli varmare, jag vet inte. Men fortfarande så verkar det som att de kan återfalla i sitt gamla beteende. Ja. Och så känns det, det hände ingenting, det hände ingenting. Och så är det någon som får samhällskval igen och erkänner någonting. Och så håller du på det där sättet.
Och det är den klassiska alkoholistproblematiken. Och vi i publiken är ju det som på engelska kallas enablers. Vi är ju medalkoholister i det här. Och när journalisterna lovar bot...
Det är kul.
Det kanske låter jättesyniskt av
mig. Nej, men det är jättebra. Jag har inte tänkt på det.
Nej, men det är så. Det är så. Och när de här journalisterna får återfall ibland och tar till och vill knarka mer av det här gamla som de höll på med, då är det många av oss som liksom ger dem en andra chans och en andra chans och sådär. Det är ju klassiskt inom psykologin hur det fungerar i sådana här medberoende familjer. Där är vi alla konsumenter medberoende av det här tokiga beteendet som journalisterna har.
Det där är en jätteviktig observation, tror jag. Vi låter dem.
Ja, så är det. Så är det. Men vi har också fått ett helt nytt inslag i det här nu som håller på att bryta upp det här fullständigt. Och det är medborgarjournalistiken. Eller det som fraktfullt kallas fallskärmsjournalistik. När amerikanen Tim Pool, inom citattecken högerextremisten som han blev dubbad av vissa statsmedia här, eller regimmedia. När han hade fräckheten att boka en flygbiljett, åka till Sverige och göra gerillajournalistik härifrån, ungefär som vi vore ett någon slags u-land. Och med en GoPro-kamera.
Vad är GoPro?
Ja, det är typ en lite mer avancerad kamera. Ja, men i princip en iPhone. Mm. Han hade ju det också. Mm. Och med det så ställer han hela svenska journalistkåren offside. Och han är snabbare än de här 1000 avlönade journalisterna som sitter och jäser på sina kontorstolar i Stockholms innerstad. Och han gör det självklara. Donald Trump påstår att det och det har hänt i Sverige. Bra, jag åker dit och kollar och går ut på gator och torg och frågar. Har det här hänt? Hur ser det ut här? Och han gjorde jättebra journalistik för han var väldigt öppen. Han var nere i Rosengård och hälsade på folk som bodde där och sa att okej, om det här är er slum, för han kom från Chicago själv, då har ni det ganska bra i Sverige. Så att han var inte enögd, han var jättebra, han var väldigt produktiv, han bara spottade ur sig reportage. Och den svenska journalistkåren stod och tittade på helt handfallna. Vad är det här? Så här får man inte göra. Men det är framtiden, den sortens journalistik. Vi kommer bara få se mer sånt framöver.
Ska vi bara säga vad han hette om någon...
Tim Pool.
Tim
Pool.
P-O-O-L. L eller H-L.
Nej, P-O-O-L. Och han har en egen YouTube-kanal med massa videos.
Så det är bara att googla på.
Googla på det. Och han åkte vidare sen ner till Belgien. Och nu tror han är i Frankrike. Och han ska vidare till Tyskland och sådär.
Okay.
Och han har ju lämnat hela den svenska journalistkåren i dammet. De fattar inte vad som hände. Och så tycker då en del att han får inte bara komma hit och hoppa ner och göra så här. Fast han var väldigt grundlig. Men så tycker ändå de att han var här för kort tid. Och han ställde inte rätt frågor och sådär. När de själva har suttit och sovit i 10 år och inte gjort de här reportagen.
Mm.
Beklagligt att se deras reaktioner.
Och då kommer vi tillbaka till den ständiga frågan som man inte ens kan svara på. Varför gör de så här? Varför gör de så här?
Många av dem gör det för att de som jag sa förut, och det här låter jättehårt, men de har fast lön. Att få en anställning på SVT eller SR, det är som att vinna på lotto. För du kan sitta där och dricka kaffe i 30 år och producera undermålig journalistik. Och det ska så mycket till när någon lyfter bort dig och säger, du ska inte hålla på med det här, för du är dålig journalist, du är lat. Det får man inte säga till folk i Sverige, att de är lata. Men det finns väldigt många journalister i Sverige som är lata. Det finns en handfull som är jätteduktiga och bra, samhällsgranna. Sen finns det en stor del som är lata. Och då blir det så här. Och sen är många färgade av det här, att de tror att de måste ha rätt värdegrund. Och har man fel värdegrund, då blir man socialt stigmatiserad.
Då får man inte vara med längre.
Då får man inte vara med och leka längre.
Så är det ju. Så är det ju. Mm. Men vi ska ägna några minuter åt just det där, om man får vara med och leka eller om man inte får vara med och leka. Jag råkar ständigt ut för människor som säger, jag törs inte öppna truten därför att media är så elaka och mina chefer är så elaka och jag riskerar för mycket om jag säger något så där, för säger jag inget och jag måste vara anonym för det är för farligt för mig. Okej, så är det säkert för många, det är jag övertygad om. Framför allt inom de här särskilt utsatta verksamheterna som jag kallar för det välfärdsindustriella komplexet, nämligen sådana som Försäkringskassan och sjukvården och skolan och socialförvaltningarna i kommunerna, Svenska kyrkan framför allt och så vidare. Så där är det nog äkta vara. Där riskerar man verkligen något. Men alla de här andra, riskerar de verkligen något? Eller är det här bara feghet?
Det är nog väldigt mycket feghet. Men pratar du nu om det sociala, rädslan för det sociala stigmat och karriärmöjligheter? Och
ja,
sånt där?
Allt som kan hota en. Alltså att kompisarna slutar umgås med en. Det är många som vittnar om.
Jag kan vittna om det också. Jag har nära vänner som jag tyvärr har förlorat kontakten med. Av ibland lite oklara skäl, men jag har mina misstankar om vad det betyder. Och för 3-4 år sedan när jag kände att jag måste börja skriva om de här sakerna som jag ser och har konstaterat. För sen, om inte jag gör det kan inte jag se mig själv i ögonen. Men jag förstod att det skulle bli ett högt socialt pris. Men att det skulle bli på det sätt som det har blivit, det hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Och då är frågan också, om jag ska vara ärlig mot mig själv. Mm. Hade jag gjort det på det sättet som jag har gjort det? Tveksamt. Men nu har jag gjort det, så nu spelar det ingen roll. Alltså nu är the cat is out of the bag.
Ja, just det.
Men uppe i Östersund där jag kommer ifrån så har det varit en ganska extrem situation. För där har jag journalistkollegor som har verkligen systematiskt spritt ut rena osanningar om mig. Att jag intresserar mig för de här flykting- och migrationsfrågorna, det har att göra med att jag är rasist och antifeminist och det ena med det andra. Sen att jag själv har drivit flera ideellt integrationsprojekt, speciellt riktade mot invandrarkvinnor etc. spelar ingen roll. Utan det har jag gjort bara som någon slags täckmantel. Utan jag är i grunden i princip nazist. Och du vet, det där är så barockt så att från början blev jag beklämd och kände att det här tänker jag fan inte ta. Men nu skrattar jag åt det, för de här människorna är så små och så intellektuellt ohedliga så att det är inte värt att ta dem på allvar. Men det är ett problem för samhället, för det ser ut så där i alla svenska småstäder och även i storstäderna. Det finns de här människorna som har bestämt i sin egen värld att de är goda. Vad nu det är. Det är också helt subjektivt. De är goda och de har rätt att trycka till alla människor som de tycker inte är goda och som säger fel saker.
Mm. Alltså, tyvärr är inte problemet nytt. Om någon nu trodde det. Jag minns för 30 år sedan när jag skulle införa skolpengssystemet i Sverige. I den första skolpengskommunen som var Vaxholms kommun utanför Stockholm. Där fick jag i uppdrag, för jag skriver böcker om det och sånt där. Jag fick i uppdrag av kommunledningen att införa skolpeng, dagispeng, äldreomsorgspeng och så vidare. Det vill säga att medborgarna skulle få bestämma något. Och det blev ju, det tog ju hus i helsike. Jag tror att jag var på tv åtminstone en eller två gånger i veckan under en period där jag fick reda på att jag var den internationella kapitalistiska sammansvärjningens lokalagent.
Krösus Sork.
Ja, precis. Typiskt. Alltså. Så det var egentligen precis likadant. Och nu har inte ändrat sig sedan dess egentligen.
Nej, beteendet har ju fortplantat sig, men det har ju på något sätt kulminerat i någonting som jag, än en gång, det här låter så himla hårt när jag säger det, men det är någon slags masspsykos som vi befinner oss i just nu. Och alla som liksom vill ifrågasätta det, de ska genast beslås med att de har någon dold agenda och de fiskar i grumliga vatten. Och vad menar du egentligen? Mm. Och det där blir man ju så spylös på till slut.
Ja, men det är för att ta din liknelse. Alkoholistkompisarna säger, du ska inte gå och bli nykter.
Mm. Lite så är det. Ja, det är inte så, det är allmän psykologi och jag kan förstå att det fungerar så. Men än en gång, det är till förfång för hela den svenska debatten, för den blir så infantil. Mm. Och som jag sa tidigare när vi pratade innan det här, Carl Hamilton skrev en bok som hette Det infantila samhället, tror jag, för 10 år sedan. Han fick jättemycket skit för det. Men det är så intressant för han pekade ut redan då. Han tyckte att det var illa nog då. Men det har ju blivit värre.
Alltså, vad sa han?
Han pratade om den här infantiliseringen av debatten. Och den tycker jag manifesteras på ett alldeles... Jag behöver inte exemplifiera mer än att säga Alice Bah Kuhnke. Mm. Eller Gustav Fridolin. Ja. Eller Annie Lööf.
Mm.
Det är en totalt... Ja, alltså deras retorik, deras sätt att hantera frågor, den är infantil. Och jag tänker inte förklara vad infantil betyder. För då går jag i fällan att... Det får folk slå upp dem om de inte vet vad det är.
Och barnslig betyder det?
Det betyder barnslig. Ja. Väldigt barnslig, på väldigt banal nivå. Det är liksom mest baserat på känslor. Mm. Och det är ju för sig inget fel att ha känslor, men då hamnar du där också. Om du inte argumenterar känslomässigt, då är du oempatisk per definition, tycker en del. Då är du en dålig människa. Också väldigt konstigt att det har blivit så.
Alltså, det här frågan är... Jag råkar hela tiden ut för människor som ska försöka förklara vad det här besväret beror på. Vem som är skyldig? Ja, politikerna är skyldiga för att de har satt oss i den här soppan. Eller media är skyldiga för att de har satt oss i den här soppan. Eller mina chefer är skyldiga och så vidare. Det är väldigt få som inser att de själv är skyldiga. Och där tänker jag just på den där liknelsen med alkoholisten. Alla vi som är medberoende och som låter det ske.
Oh ja. Det är den klassiska non-annanismen. Uh-huh. Och nu har jag varit jättetuff här och suttit och matat på och dissat SVT och public service och mina journalistkollegor. Men du har helt rätt i det där, för att det slutliga ansvaret, det har individen i det här. Det är vi som inte tar reda på hur det egentligen lägger till och inte intresserar oss, utan låter en sån kretin som till exempel Henrik Schyffert var den som sätter någon slags nivå i debatten. Att alla många underordnar sig det där. Så man kan inte skylla ifrån sig på media eller för den delen på kändisar heller. Det är vårt eget fel. Om vi låter oss leda, det är det här klassiska. Vem är galnast? Dåren eller den som följer honom? Mm. Det är ju ett sådant här klassiskt dilemma inom filosofin. Det är precis det här. Vi följer fel personer.
Det är det där med att man håller truten, man är på middag hos någon och så kommer upp ett lite hett ämne. Och då håller man truten för att det måste vara en trevlig stämning.
Ja, oja. Ingen vill förstöra en fin middag.
Nej. Det är precis som de här som inte ville säga att kejsaren var naken.
Ja, oja.
Tänk om vi allihopa i Sverige som känner på det här viset plötsligt sa, ja men kejsaren är ju naken. Mm. Vi erkände det.
Fast folk gör ju det i kulisserna nu.
I kulisserna?
Jag märker det hela tiden. Folk har avsett mig dagligen om sånt här. Och som jag sa från början, det var kul och smickrande och nu händer någonting. Men ju mer jag tänker på det, mer så här, ja men säg det, våga säg det där öppet själv. Mm. Åk inte snålskjuts på mig eller på andra som liksom sticker ut hakan. Eller gör det en stund, men sen måste du kliva av och liksom, du måste ha råg i ryggen och stå upp själv. Och om du tycker något diametralt motsatt privat mot det du säger utåt, då kommer du att dö olycklig. Mm. Då kommer du ligga på din dödsbädd och bara klösa luften och känna att jag borde ha liksom sagt medan jag hade chansen. Mm.
Du, det får bli vårt slutord. Råg i ryggen.
Råg i ryggen åt folket. Mer råg i ryggen åt folket.
Jättebra.
Tack. Tack ska du ha.